En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Mellan 49 då när Östtyskland skapas och 61 då i augusti när man bygger muren så förlorar Östtyskland en sjättedel av sin befolkning. Och det är inte vilka som helst som lämnar, det är unga, välutbildade och en hel del jordbrukare som fruktar den stundande kollektiviseringen som man har börjat diskutera. Och det här är ju en ren katastrof, det här utarmar ju landet.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Kalla kriget inleddes i Berlin med Berlinblockaden 1948 och slutet inleddes med Berlinmurens fall 1989. Berlin var utan tvekan kalla krigets huvudstad, där två system separerade av en mur spionerade på varandra. Berlin var en ruinstad efter andra världskriget. De allierade hade delat upp staden i fyra ockupationssektorer, men snart började spänningarna mellan de allierade västmakterna och Sovjetunionen att öka. Och snart blev Berlin en källa till konflikt.
Ja, välkomna till Historia Nu, men också i allra högsta grad en oväntad historia. Om ni inte känner till oss, jag hoppas ni gör det. Är det någon som har lyssnat på mig, Olle, tidigare? Nej, inte alla, nej. Jag heter i alla fall Urban Lindstedt och jag driver podden Historia Nu, som vi har varit igång i 5,5 år. Och sen har jag också med mig Olle Larsson här, som är historiker, disputerad historiker. Skrivit ett antal intressanta böcker, många med fokus på Berlin. Senast Berlinmurens fall.
Som ser ut så här.
Ja, och det dramatiska 80-talet som berör de här sakerna. Men sen är du också en av programledarna för podden En oväntad historia.
Just det.
Vi har ju något gemensamt, eller vi har säkert massa saker gemensamt. Men vi har en ganska viktig sak gemensamt. Så att, Olle, för att börja ungefär som min oväntad historia. Hur ser din relation ut till Berlin, Olle?
Min relation till Berlin är mycket bra och mycket gammal med mitt mått mätt. Jag var där första gången påsken 1985. Och det var liksom början på vad jag tror kommer bli en livslång kärlek. Aldrig liksom har jag... Så kalla kriget var ju så nära. Det här var 80-tal. Berlin var en delad stad. Jag minns på morgonen när tåget rullade in. Precis när man passerade gränsen över Berlinmuren. Tittade man till höger så såg man riksdagshuset. Tittade man till vänster såg man Brandenburger Tor. Och däremellan muren och dödsremsan. Så en sån här bild av Berlin som etsats in. Och jag åker ju till Berlin fortfarande varje år och ser fortfarande någonting nytt. Så det, jag har en god relation till Berlin.
Ja, jag kanske inte har varit där riktigt lika många gånger som du, men ganska många gånger. Och jag var också där när muren fanns. Tillbringade till och med en liten kort tid i arrest för den här östtyska gränspolisen för att jag hade det dåliga omdömet att ha på mig ett fredsmärke, faktiskt. Så det, men de beslagtog det, ska jag säga. Men det är inte våra gamla personliga minnen vi ska prata om här idag, utan det är ju just, Berlin är ju allra högsta grad kalla krigets huvudstad. Det är ju inget konstigt påstående egentligen. Så vi skulle ta och börja där. Efter andra världskriget, Europa är förött. Många länder är helt liksom sönderbombade. Vi har haft Holocaust. Jättemånga, alltså miljontals människor har dött i hela Europa. Varför blev det direkt ett kallt krig efter det andra världskriget?
Jag tänker att man måste gå tillbaka till 1917 egentligen. För kalla kriget var i mångt och mycket en ideologisk konflikt. Med en konflikt då som handlar om kommunism och amerikansk västerländsk demokrati egentligen. Och rötterna här har vi 1917. Då skapas den första bolsjevikiska staten med efter den ryska revolutionen. 1917 håller också Wilson ett tal när han talar om att USA ska gå in i kriget to make the world safe for democracy. Där har vi de här två polerna. Sen präglas hela mellankrigstiden av en ömsesidig misstro mellan kommunister och demokrater, om vi ska kalla det för det, som sen då tvingas pausas när både USA och Sovjetunionen dras in i andra världskriget 1941 på Storbritanniens sida när den stora alliansen bildas. Men så länge kriget pågår så fungerar samarbetet ganska bra, för där har man Tyskland och dess allierade som någon slags kitt som håller de här samman. Mm. Men när det blir uppenbart då att Tyskland kommer förlora kriget, och det är ju tydligt sent 44, tidigt 45, så ser man hur det här kittet allt mer börjar lösas upp. När vi kommer in då på sommaren 1945, Tyskland har kollapsat, man har bytt ledare i en del av de här stormakterna, så kommer den här gamla misstron upp till ytan igen. Och en av huvudanledningarna till att kallt krig bryter ut är ju faktiskt frågan om vad ska vi göra med det framtida Tyskland?
Tyskland är alltid kärnan i kalla kriget.
Tyskland är kärnan i kalla kriget.
Och Berlin är liksom själva epicentrum i det.
Ja, och jag tycker att det finns ett Nikita Khrushchev, den sovjetiska ledaren, sa en gång, han kallade Berlin för västmakternas testiklar. Och sa att varje gång jag vill höra väst gallskrika så kniper jag åt om Berlin. Och det ligger någonting i det, för tittar man på hur kalla kriget utvecklas konjunkturmässigt, för det är ju inte lika varmt eller kallt hela tiden, så fungerar Berlin som någon slags lackmuspapper där man på sig kan ta temperaturen på relationen mellan de olika blocken.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad skulle du säga, vad var det som kännetecknade det kalla kriget? Bara det att kalla det kallt krig är ju märkligt egentligen.
Ja, det som kännetecknar kalla kriget är ju att det här är en bipolär värld som är koncentrerad kring konflikter mellan USA och dess allierade, Sovjetunionen och dess allierade. Men det blir ju aldrig något hett krig, alltså hett krig förstått som en direkt militär konfrontation mellan USA och Sovjet. Man för så kallade proxykrig, men mellan dem är ju kriget aldrig hett.
Det blir väl egentligen aldrig krig i Europa heller?
Det blir heller aldrig krig i Europa, utan det här är ju en konflikt som förs på ett annat sätt. Det handlar om propaganda, det handlar om spioneri, det handlar om inte minst kapprustning, det handlar om olika ekonomiska åtgärder.
Och mycket, med tanke på som är ganska aktuellt idag också, så är det mycket såna här... Vad ska vi kalla det? Olika påverkan operationer. Det är mycket det vi lever i idag av alla de här ryska på... Jag tror inte att det är någon slump att Sverige blir skandaliserad och att man bränner ner svenska ambassader. Det finns ju mycket saker bakom det. Och det här har ju... Redan bolsjevikerna lärde ju sådär hur man skulle påverka. Så det har väl egentligen fortsatt. Men det var ju också en stor del av kalla kriget, eller hur?
Absolut, och det är ju... Väst har ju speciella radiostationer, till exempel en amerikansk radiostation i det som blir Västtyskland, som heter RIAS, Rundfunk in amerikanischen sektor, som var specialiserad på att göra västerländskt vinklade radiosändningar för en östtysk publik. Inte minst riktad mot Berlin.
Ja, och sen fanns det ju även på andra sidan... I princip, jag skulle säga att de flesta av länderna i östblocket hade kortvågsradiosändningar på svenska, faktiskt. I min ungdom så lyssnade jag faktiskt på Radio Tirana. Och jag träffade faktiskt sen, eller på 90-talet, så träffade jag den kvinnan som var den svenska rösten på Radio Tirana. Och jag använde henne som tolk när jag gjorde reportage i Albanien.
Och inte minst då mellan Östtyskland och Sverige, där vi hade ett stort kulturellt samarbete, inte minst mellan Svenska kyrkan och Östtyskland. Vi hade ju fortfarande, när jag började jobba som lärare för ungefär 25 år sedan, så hade vi fortfarande terminologi hämtad från Östtyskland. Då var man inte huvudlärare i historia, man var specialfunktionär, vilket är en direkt översättning av specialfunktionär, som man tog då till Sverige på 1970-talet. Så de här banden var jättenära och jättestarka.
Det här har ju egentligen inte beforskats, tänker jag, tillräckligt, för att just det här hur Östtyskland, en av deras mest framgångsrika påverkan operationer mot västlandet, det var faktiskt den svenska skolan. Och man var ju väldigt mån om att ta till sig, vad jag har förstått på den här tiden på 70-80-talet, så fanns det i princip inte en tysklärare som inte hade varit på utbildning i Östtyskland. Och jag kommer ihåg så sent som sent 80-tal, när jag läste statskunskap här uppe i Göteborg, så var det studentkompisar jag hade som tyckte att vi borde åka till Östberlin och läsa tyska, faktiskt.
Ja, men absolut. En riktig tysklärare på en svensk gymnasieskola hade ju självklart gått en sommarkurs i Leipzig.
Ja.
Det var ju inte tal om saker.
Men det är ju här man ser kriget också, för det fanns ju även den här typen
absolut
av program i västvärlden. Och det var ju väldigt mycket att man påverkade intellektuella. Och det har ju kommit fram sen att flera såna här ganska tongivande intellektuella tidskrifter som gavs ut i väst visade sig senare att de var finansierade av CIA. Så det var ju verkligen båda sidor som bedrev det här ideologiska kriget före internet. Men för mig är kalla kriget spionkriget. Håller du med?
Absolut. Tänker jag med. Spionkriget och kapprustningen.
Ja, just det. Och sen, jag vet inte, idag går vi ju mest att bekymra oss om klimatförändringarna. Men ja, vi har ju fortfarande kvar kärnvapen och vi kan ju fortfarande utplånas hela mänskligheten många gånger om. Men det var ju också väldigt tydligt under kalla kriget, just den här att man... Varje militär konflikt hade ju risken att eskalera till jordens undergång. Det känns som vi inte tänker på det så mycket nu för tiden, konstigt nog. Men... Det är ju Berlin vi ska snacka om. Nu blir det inte mera bakgrund här, tänker jag. Varför delade man Berlin efter andra världskriget?
Ja, man måste komma på ett sätt att liksom hantera Tysklandsfrågan. Och kort och gott så gör man ju som man delar in Tyskland i fyra ockupationszoner.
Ja, vi kan ju säga att Tyskland förlorar ju kriget.
Ja, Tyskland förlorar ju naturligtvis kriget. Och delar in Tyskland i fyra ockupationszoner. En fransk, en brittisk, en amerikansk och en sovjetisk. Då hamnar Berlin i den sovjetiska zonen. Och den här staden är så betydelsefull att västmakterna inte vill... ge bort den, så att säga. Och då delar man Berlin i fyra sektorer. Och tanken är ju att både Berlin och Tyskland ska behandlas som en helhet. Tyskland ska denazifieras, demilitariseras, decentraliseras och demokratiseras. Och sen ska Tyskland återförenas. Det är ju tanken. För den här delningen ska ju vara tillfällig. Och ockupationsmakterna går ju samman och bildar någonting som kallas för allierade kontrollrådet, som fungerar som en slags alltysk regering. Men det här tankesamarbetet bryter ju samman steg för steg för steg. Det börjar ju knaka redan redan hösten 45, fortsätter 46, och det handlar ju om att man är oense om olika saker, inte minst hur man ska hantera ett tyskt krigsskadestånd efter kriget. Man är ju fortfarande skrämd av resultatet av skadeståndsfrågan efter första världskriget och vill inte göra om samma misstag igen. Så lösningen blir en kompromiss där man säger att varje land har så att säga fullt kontroll över sin egen ockupationszon, tar det ni behöver, vilket gör att bland Sovjetunionen men även fransmännen tar ju ut ett enormt krigsskadestånd från sina ockupationszoner som skapar en enorm ekonomisk obalans i Tyskland som gör att det går inte, alltså Tysklands enhet, det spricker, och det som får bägaren att rinna över är ju då när man i den tyska gamla riksmarken kollapsar, västmakterna inför en ny valuta med D-marken i sina ockupationszoner och i Berlin. Och det är det här som leder fram till den första Berlinkrisen 48-49, eller Berlinblockaden. Och dessförinnan har ju redan grunden till två tyska stater lagts när den brittiska, franska, amerikanska ockupationszonen går samman och bildar den så kallade bizonien, alltså tvåzonstyskland.
Men vad var det här Berlinblockaden 1948-49?
Och det handlar om det att man får tänka sig att Berlin ligger ju som en ö inne i den sovjetiska zonen. Det vill säga att västmakterna är ju beroende av tillfartsvägar genom den sovjetiska ockupationszonen för att ta sig in i Berlin. Och 48, som ett svar på införandet av D-marken, så beslutar sig Stalin för att skära av alla tillfartsvägar in till Berlin. Landväg, sjöväg och järnväg. Men luftkorridorerna är fortfarande öppna. Och syftet är då helt enkelt att svälta ut västmakterna ur Berlin.
Men hur agerar de allierade västmakterna på det här?
Ja, de bestämmer sig för att man fortfarande ska stå upp, för att det här Berlin är så pass viktigt fortfarande symboliskt, så man försörjer ju Berlin genom en så kallad luftbro från juni 1948 till maj 1949, där man flyger in enorma mängder medicin, bränsle, mat, och det här gör man alltså 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan i 11 månader. Och då väljer Stalin att lyfta den här blockaden. Och konsekvensen blir ju två tyska stater. Västtyskland med Bonn som huvudstad. Östtyskland med Berlin som huvudstad. Men då är Östberlin som huvudstad. Därför att Berlin är fortfarande en delad stad i 4 sektorer. Med full rörlighet mellan de olika sektorerna. Och så är det i princip ända fram tills dess att Berlinmuren byggs sommaren 1961.
Jag tänker en sak som är viktigt för att förstå vad som händer mellan öst och väst när kalla kriget inträder. Det är ju också att du sa ju det att Sovjetunionen tar ut, jag menar, de monterar ju i princip ner, för det, alltså industrin var relativt intakt i Tyskland.
Ja, det är lite märkligt
trots alla de bombningarna som har ju varit. Städerna är ju helt jämnade med marken. Det är ju egentligen skrämmande hur jämnade med marken de är. Men industrin har de på något sätt lyckats bevara. De skeppar ut det här. Samtidigt så får vi det som kallas Marshallhjälpen. Det är att USA pumpar in rätt stora belopp och det här var egentligen tänkt till, i alla fall på pappret, tänkt till alla länder i Europa att de skulle ta del av det här Marshallhjälpen. Men det sätter ju Stalin stopp för. Så det är inte nog med att de tar alla resurserna. Det är klart att de har ju rimligt att känna agg mot Tyskland som i princip har förrött Sovjetunionen under andra världskriget. Man får inte den här boosten som Marshallhjälpen är. Så att, och så på det lägger vi då ett ekonomiskt system som inte fungerar. Så att det är ju inte speciellt. Det som är märkligt tycker jag när man har besökt, jag besökte Östtyskland på 80-talet. Det var ju att det ändå fanns ett Östtyskland tycker jag. Med hus och städer och industrier och hyggliga restauranger och allting. Med tanke på förutsättningarna. Men redan den 17 juni 1953 så börjar ju människorna som bor i den östra ockupationszonen, de börjar ju tröttna, eller hur?
Mm.
Vad är det som händer?
Man håller ju på att bygga upp Berlin då för fullt, och bland annat så bygger man en paradgata i östra Berlin som då kommer att få namnen Stalinallé. Och det är ju alltså monumental bebyggelse kring en väldigt stor paradgata. Och precis efter Stalins död så bestämmer då Walter Ulbricht, som är generalsekreterare för det östtyska kommunistpartiet, att man ska höja den så kallade arbetsnormen. Och i korthet betyder ju det att arbetarna ska få jobba fler timmar för bibehållen lön, alltså de facto en lönesänkning. Så det här börjar egentligen som en arbetsstrejk där man är kritisk mot de sänkta lönerna. Men det här eskalerar ju sen, så det här går ju över och ganska snabbt blir en demonstration mot SED, alltså det socialistiska enhetspartiet, det statsbärande partiet i DDR, och hela socialismen i sig. Och det slutar ju med då att Sovjetunionen tvingas gå in och hjälpa den östtyska regeringen att slå ner det här upproret i juni 1953. Och det här ser man ju också hur det här upproret blir används då av väst i propagandasyfte.
Därför, ja, men det slås ju ner väldigt brutalt.
Det slås ner väldigt, väldigt brutalt. Och väldigt kort efter det här så döper man ju om en av de stora gatorna i väst, som tidigare hette Siegesallé, som leder från Brandenburg Tor bort mot Siegessäule och Grosche Stern, döper man om till Strasse des 17 juni, alltså 17 junigatan, för att hedra offren då för det här sovjetiska krossandet av upproret.
Det är intressant hur man kan använda gatunamn.
Absolut.
Det blir ju liksom en hotspot, Västberlin, Östberlin. Nu, det kommer ju en mur, men vi är inte riktigt där än. Blir det här direkt ett spioncentrum?
Ja, men det blir
eller är det någonting som växer fram under...
Ja, men det blir det ju. För rörligheten är ju så pass fri. Det går ju att röra sig ganska lätt inom Berlins stadsgräns. Och det är också det där är ju också det som är problemet för DDR. Alltså den stora rörligheten i Berlin. Tänk er då att här har vi ett Västtyskland integrerat i Västeuropa. Tagit del av Marshallhjälpen. Genomgår ett ekonomiskt under 50-60-talen.
Det ska man ju inte glömma bort.
Absolut. Och sen ett DDR då med nära band Sovjetunionen, planekonomiskt system, politisk ofrihet. Om man nu vill lämna DDR så är det absolut enklaste sätt att göra det. Det är att ta sig från Östtyskland in till Östberlin, nyttja den fria rörligheten, ta sig över till västzonerna och därifrån flyga till Västtyskland. Man kunde inte åka tåg, man kunde inte åka buss, man kunde inte åka bil, för då kunde man bli arresterad. Men flyga gick jättebra. Mm. Att rörligheten är...
För gränsen mot, alltså den långa gränsen mot Västtyskland, den är ordentligt avstängd.
Oh ja.
Men just i Berlin så är det bara att knalla över.
Det är ju en del av det här fyrmaktsavtalet efter kriget, att man ska ha fri rörlighet mellan de olika sektorerna.
Mm. Missnöjet i det som blir Östtyskland, det växer ju hela tiden. Och det handlar ju som sagt, det handlar ju... mycket om att den ekonomiska utvecklingen, men också den här ofriheten som uppstår här, för att Stalin håller ju Östtyskland i järnhand här, samtidigt som man bygger upp en övervakningsapparat som blir mer och mer omfattande. Visst är det väl så att Stasi, alltså säkerhetstjänsten i Östtyskland, det är den säkerhetstjänsten som har mest personal per capita, stämmer?
Ja, den har ju... Alltså när muren faller, då har vi ganska säkra siffror på hur många anställda det handlar om. Det handlar om ungefär 91 000 heltidsanställda plus 173 000 så kallade informella mittarbetare, alltså informella medarbetare, eller om man så vill angivare. Och det innebär ju att det här är ett övervakningssystem som går in i arbetsplatser, in i skolor, in i... Alltså i Östtysklands egna hem. Alltså det är ett otroligt starkt övervakningssystem. Bara i Berlin hade man kapacitet att avlyssna 20 000 telefoner samtidigt.
Samtidigt.
Och man ägnar sig åt att öppna brev. Man har naturligtvis skugga personer. Man samarbetar med exempelvis samarbetar med sjukvården. När någon politiskt misstänkt kallas till ett läkarbesök så använder Stasi den här tidsfristen medan läkarbesöket pågår till att installera mikrofoner, kameror i den här misstänktes hem. Så det är ett otroligt... Man säger också då att det här kanske är det är nog världens största säkerhetstjänst sett till antalet invånare. Den räknas också som en av de mest effektiva tillsammans med CIA, KGB och israeliska Mossad. Och det gäller både inrikes- och utrikesspionage.
Ja, för de har både ett inrikes- och ett utrikesspionage. Alltså när man fördjupar sig sånt här så är det ju oftast detaljer som berör en. Jag reagerade väldigt mycket när jag hörde det att om du på något sätt då var misstänkt av Stasi, du kanske har sagt något vårdslöst någonstans eller betett dig asocialt på något sätt. Inte, ja, det fanns för massa grejer man kunde göra för att bli misstänkt. Så blir man kallad på ett förhör. Och på den här stolen som du får sitta och bli förhör så har man en ihålighet. Och i den ihåligheten så har man ett tygstycke som man sen lägger ner i en glasburk. för att kunna ha till sina, om man behöver jaga de här med hundar, så kan hunden få lukta på det här lilla tygstycket och så kan man jaga det.
Den här doftprover,
ja. Ja. Så där. Ja, ja, du har varit på Stasi-museet.
Ja.
Jag ska säga så här, det finns, jag tycker man kan åka till Berlin enbart för att gå på Stasi-museet. Jag vet, är det någon som har varit här på Stasi-museet? Ja. Alltså, man knallar in och så kan man gå in på spionchefens kontor. Vad heter han?
Erich Mielke.
Och
det ser ut som han bara är ute på toaletten eller hämtar en kopp kaffe. För när jag var där senast, då hängde hans uniformsrock kvar över skrivbordsstolen. Och så är det ju en Europakarta då bakom med fortfarande nålar uppsatta. Och sen ett sammanträdesbord. Så det är ju väldigt så, det kommer väldigt nära.
Nu påstår vi att det här är spionernas huvudstad också. Men hur märks det? Nu, vi har ju Stasi som byggs upp. Men jag menar, amerikanerna, britterna, ja, med tiden även västtyskarna, de är väl där också aktivt spionerade, eller?
Absolut, och de har ju också fördelen då att kunna ha alltså, fasta spionbaser på andra sidan gränsen eller på andra sidan muren då när vi kommer in på 60-talet och muren finns. Och då finns ju den här fantastiska platsen, om ni har varit... Berlins högsta berg heter Teufelsberg. Uppkallad efter Teufelsee, så det har inte med djävulen och så att göra, men det är alltså byggt av rasmassor. Det är rasmassor från Berlin efter kriget.
Hela berget?
Ja. Hela berget. Och det är egentligen tre berg, men och det, ser man det här, det är ju ingen som tror att det här inte är ett naturligt berg, men man kan åka skidor där på vintern och så, strövområden. Men högst där uppe finns det en gigantisk anläggning som ser ut som en, om man nu vill, röksvamp, golfboll, vad man nu har för preferenser. Och där hade alltså NATO en lyssnarcentral där man lyssnade på östtysk militär radiotrafik. Ja. Det är ju inte alls långt. Vad kan det vara från Berlinmuren?
Nej, det ligger ju precis
8-9 kilometer kanske.
Utkanten av Västberlin. Ja, just det. Men är det några kända spionaffärer som sker här med Berlin som miljö?
Ja, men det finns ju väldigt många och det, Berlin är också intressant därför att det blir spioneriet så tydligt. Det finns en av mina favoritplatser i Berlin där man kan verkligen känna att kalla kriget är liksom påtagligt. Det är en bro som heter Glienickebrücke som ligger i utkanten av Berlin, ganska nära Potsdam, Wannsee. Har man lite fantasi och har läst John le Carré eller sett filmen Spionernas bro, så behöver man bara kisla lite så här, så ser man de här spionutväxlingarna. För de ägde rum på just den bron.
Det var ju så att när man tog fast varandra spioner så kunde man byta.
Man bytte ju med varandra någon slags en balans.
Där. Men var det bara där man bytte spioner?
Det är i alla fall det viktigaste platsen när man gör den här typen av utväxlingar. Mm. Sen har man ju också att man tar ut personer genom Checkpoint Charlie, då, en specialgång som fanns då för den gränsstationen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
den tydligaste symbolen för hela kalla kriget, det måste ju ändå vara Berlinmuren. Eller hur?
Absolut.
Eller finns det några konkurrenter?
Nej, jag skulle säga att det är nog Berlinmuren. För där blir ju, man talar om den här imaginära gränsen mellan östblock, västblock, mellan kommunism och demokrati. Churchill talade om det här som järnridån i tal 1946. Alltså Berlinmuren blir ju järnridån manifesterad, alltså en järnridå man kan ta på.
Den går mitt genom städer, den går jitter mellan gator.
Ja, och den är ju svårt att veta ibland, är jag gamla väst eller gamla Östberlin nu, men den är ju så 4,5 mil mur, ja, drygt, knappt 4,5 mil mur genom Berlin som alltså delar. Det är ju ett otroligt tydligt tecken.
Mm. Men varför byggde man den här muren?
Ja, det har ju att göra med, jag nämnde den här fria rörligheten. Östtyskland får mycket stora problem med flyktingar. Mellan 49 då när Östtyskland skapas och 61 då i augusti när man bygger muren, så förlorar Östtyskland en sjättedel av sin befolkning. Och det är inte vilka som helst som lämnar, det är unga, välutbildade och en hel del jordbrukare som fruktar den stundande kollektiviseringen som man har börjat diskutera. Och det här är ju en ren katastrof, det här utarmar ju landet.
Vi kan ju säga också samtidigt som Östtyskland utarmas så har vi ju, som du redan har sagt, ett ekonomiskt under, ja,
och
i Västtyskland.
Och det är ju det som lockar.
Mm. Och du kan ju bara flytta dit och få ett jobb direkt.
Ja, visst. Och Ulbricht inser ju att det här är ett problem. Alltså det är ju också ett pedagogiskt problem. Hur ska man förklara att så många människor rymmer från arbetarnas paradis? Så man ändrar också terminologi. Från början pratade om republikflyktingar. Men den termen funkar ju inte, för det antyder ju att de flyr frivilligt. Mm. Och då kallar de istället att de har blivit lockade av väst eller kidnappade av väst och sådana saker. Så Berlinmuren, helt kort, det är ett sätt att stoppa flyktingströmmarna från de östra sektorerna i Berlin in till Västberlin, helt enkelt. Men, och för det här måste man ju ha också den sovjetiska ledarens tillstånd. Och han ger ju det här tillståndet tidigt på sommaren 61.
Det här måste ju bara göras direkt. Hur är det ens möjligt att bygga?
Ja, alltså egentligen ska man ju, det här är ju ett logistiskt mästerverk egentligen. Det här kallas för Operation Rose, alltså när man ska bygga upp den här muren. Och klartecknet kommer förmodligen från Khrushchev redan i juni. Ulbricht håller en presskonferens, får frågan av en västtysk journalist om det finns planer på att bygga en fysisk gräns genom Berlin. Och Ulbricht svarar, ingen har för avsikt att bygga en mur.
Och det var inte frågan.
Och det var inte det som var frågan. Nej. Så här börjar man ju planera, och det här är ju, man transporterar i hemlighet enorma mängder byggnadsmaterial och taggtråd till Berlin. Lastbilar kör i omvägar för att det här ska ske så diskret som möjligt. Både sovjetisk och östtysk militär går upp i beredskap men håller sig i utkanten. Man vill inte provocera någonting. För Kennedy har sagt att vi är beredda att gå i krig för att rädda Berlin om så krävs.
Mm. Men det är man ju inte egentligen.
Men det är man ju inte när allting kommer till allt. Men den här, och det sprids naturligtvis rykten om det här. Polisen går upp i beredskap. Vad är det som håller på att hända? Någon östtysk tandläkare berättar för sin västtysk informatör då att en av mina patienter har sagt att man planerar att fysiskt stänga gränsen i Berlin i början av augusti. Men ingen tror på det. För hur ska det här vara möjligt? Stänga av en storstad, vägar, avloppssystem, spårvägar, allt. Nej, det går inte, men det gjorde det.
Det blir ju såna här absurda effekter också, att det finns ju, för man delar ju upp kommunikationssystemen i staden, kollektivtrafiken, och då är det ju någon, är det tunnelbanan som tillhörde det väst, eller?
Nu kommer jag inte... Spåren tillhör...
Eller är det S-ban som
tillhör? S-ban är det, som tillhör väst.
Nej, men det är ju delar av det här som går in under den andra sidan, så man får stänga ner tunnelbanestationer, sådana saker.
Och man gör ju det här, alltså det här sker ju på natten, mellan en lördag och en söndag, för att man ska vara så lite folk som möjligt ute. Och man stänger av, släcker ner stan, stänger av, och så börjar man rulla ut taggtråd. Och klockan 6 på morgonen 13 augusti, så är gränsen stängd.
Ja. Det finns ju många folk som bor i Östtyskland och Östberlin den här tiden, som jobbar i Västberlin, som studerar i Västberlin, som har släkt, familj, vänner i Västberlin, men det blir bara stopp.
De kallas för gränsgänger och sågs ju med lite misstänksamhet, och de förlorar ju jobben, och de får heller inga kvalificerade arbeten i DDR, därför
för de
inte
är misstänkliggjorda.
Ja, de har liksom, kan eventuellt ha blivit kontaminerade av västidéer, och det är ju Stasi jätterädda för, de här västidéerna. Mm. Och det blir ännu värre sen i slutet på 60-talet efter Pragvåren 68 som verkligen visar hur farliga de här västidéerna kan vara.
Om du skulle liksom lista några av de mest absurda konsekvenserna av den här muren. Vi ska ju komma ihåg det, att muren är ju inte en mur. Det är ju liksom flera, det är väl flera murar, taggtråd och minområden och sånt. Och sen är det ju liksom stora torn med k-pistskyttar eller kulspruteskyttar. Och...
När vi pratar om Berlinmuren så är ju det just gränsen i centrala Berlin. Sen är ju hela gränsen runt Västberlin. Det är ju egentligen signalstaket, minfält och sådana saker. Man har inga miner inne i centrala Berlin därför att en minsprängning i en storstad är ingen bra. Det är svårt att hålla det diskret. Men muren är ju, det är en förmur. Det är krattad sand. Det är patrullvägar. Det är taggtråd. Det är draktänder, alltså spetsade järnspikar som ligger under sanden. Det är ytterligare en mur som är rundad för att man inte ska kunna ta tag i den och klättra upp. Varje flyktförsök som görs utvärderas. Och sen så förstärks muren ut på det här. Och så har man vakttorn med jämna mellanrum. Strålkastare. När muren är som mest utbyggd så är det i princip omöjligt att ta sig över. Och så sent som 1989 så planerar man en modernisering av muren som man kallar för Mauer 2000. Alltså Mur 2000 som skulle bli ett slags högteknologiskt projekt som man skulle vara omöjligt att ta sig över.
Men omöjligt, omöjligt, det är ju folk som försöker fly. Ja. En del lyckas ju, andra misslyckas, eller hur?
Ja.
Ja. När det är den första som blir... De här vakterna har ju dessutom order. De är ju skyldiga att skjuta för att döda när någon...
Ja, de har ju skjutbefäl ända fram till sent på våren 89. Ja. Det är flera som skjuts alltså redan första månaden. Den mest uppmärksamma är ju en 18-årig murarlärling som heter Peter Fechter. Det är ofta honom man ser på bilder som visar ihjälskjutningar vid muren. En ung kille som bärs iväg av östtyska gränsvakter. Och då har han legat och skrikit på hjälp i över 30 minuter och ingen har hjälpt honom. Och det har ju dragit till sig folk och därför finns det ju mycket bilder på det. Mm. Den sista som skjuts för flyktförsök, och det är det mest hemska tycker jag. Jag var i Berlin i februari 1989, precis innan det här inträffade. En 18-årig kille som heter Chris Gufroy bestämmer sig för att fly till väst. Ute vid Treptow, en av stadsdelarna i östra Berlin. Hans mamma sitter och läser på kvällen och hör två skott. Och tänker, jag undrar vilken stackars förälder det är som får ta emot det här budet ikväll. Hon tror nämligen att hennes son Chris är på semester i Prag med en god vän. Men det är Chris Gufroy som skjuts den här natten. Mm. Mm. Och hade han väntat 9 månader så hade han kunnat gå rakt genom porten vid Bornholmerstrasse 11:30 på kvällen. Men så lite visste man. Och han var 18 år.
Muren byggs. Västmakterna larmar men gör ingenting. Vad som blir väldigt tydligt när man läser om kalla kriget efteråt är ju det att västmakterna tidigt accepterar uppdelningen. Vi har ju flera folkuppror i östra Europa de här åren som kommer. Man uppmuntrar det här med radiokanaler och annan typ av propaganda, men man är egentligen inte beredd. För man är inte beredd att gå i ett krig till, vilket kanske var rimligt med tanke på att det är kärnvapenmakter som står mot varandra här.
Kennedy uttrycker ju det ganska tydligt, för han får ju en enorm kritik för att han inte gör någonting då när muren byggs. Borgmästaren i Berlin är jättearg. Västtyska förbundskanslern är jättearg. Varför gör han ingenting? Men Kennedy säger, muren är ingen vacker sak, men den är oändligt mycket vackrare än ett kärnvapenkrig, säger han.
Mm, mm.
Men det han gör då för att ändå rädda ansiktet är att han förstärker den amerikanska militära närvaro.
Han skickar dit trupp, alltså.
Och det, men det är mer symboliskt, men det gör man i alla fall. Och det gör man genom östtyskt territorium som någon slags manifestation. Så nu åker han ju själv till Berlin 63 när han håller det här berömda talet. Han säger ute i Schönberg, han säger "Ich bin ein Berliner" och folk jublar. Mm. Och det har ju gått i historien för att han säger då "jag är en syltmunk". Eftersom Berliner...
Alltså, jag har hört att folk ifrågasätter det här.
Ja, men så här är det. Han skulle inte ha sagt "ein". Hade han sagt "ich bin Berliner", fine, då hade alla fattat. Men "ein Berliner", då kommer syltmunken.
Jag tror att västberlinarna var ändå ganska nöjda att de hade den amerikanska presidenten.
Han har ju dessutom med sig den som var ansvarig för luftbron.
Mm.
Som är jättepopulär då, naturligtvis.
Ja, just det. Kalla kriget är ju fullt av liksom heta tidpunkter egentligen, när det blir lite varmare, det här kalla kriget. Vi har ju en Vad är det som hände vid Checkpoint Charlie mellan den 26 och 27 oktober 1961?
Ja, det här är ju oerhört otäckt och det är ju en eftersläng av murbygget. Checkpoint Charlie är ju en av tre gränsstationer i Berlin. De är ju uppkallade efter det amerikanska militäralfabetet Alpha, Bravo, Charlie. Och Charlie ligger in i centrala Berlin. Och diplomatisk personal, militär personal hade fortfarande rätt, alltså skulle ha rätt att röra sig fritt över gränsen. Men den här kvällen så stoppas en amerikansk diplomat vid Checkpoint Charlie. Och de avkräver honom pass och andra inresehandlingar. Och han vägrar. Och han är stressad som katten franska och går på operan i Östberlin med sin hustru. Och det här blir en diplomatisk incident. Det tar jättelång tid. Amerikanerna skickar dit stridsvagnar som är byggda som schaktmaskiner. Och säger, vi kör ner den här jävla gränsen om inte ni öppnar. Och då kommer det dit sovjetiska stridsvagnar. Så när det här eskalerar som mest så står ju amerikanska stridsvagnar och sovjetiska stridsvagnar med motorerna på, fällda kanoner mot varandra vid Checkpoint Charlie innan man drar sig tillbaka. Så där är det oerhört spänt och farligt.
Det kunde ha blivit krig där.
Ja, det hade ju räckt med att någon har blivit lite nervös.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Västberlin är ju i allra högsta grad ett skyltfönster mot öst. Alltså, jag menar, den västerländska livsstilen, välståndet. Och då ska vi ändå komma ihåg att Västberlin blir ju fattigare än vad övriga Västtyskland blir, eller hur?
Ja.
Det blir ju också en liksom ett centrum för, vad ska man säga? Ja, counterculture. Vad säger man? Vad heter det på svenska?
Subkulturer. Subkulturer.
Subkulturer. Ja, ja, ja.
Punkar, anarkister, husockupanter,
gay,
röda arméfraktionen.
Men det finns ju ambitioner på östsidan att göra Östberlin till ett skyltfönster för den lyckade kommunismen.
Ja, men visst.
Hur märks det?
Alltså, ett av de stora landmärkena i Östberlin är ju TV-tornet, Fernsehturm på Alexanderplatz. Byggs 1969. Är 370 meter högt nästan. Och varför det? Jo, för att man skulle kunna se det hela vägen in till Västberlin för att visa liksom på kommunismens överlägsenhet. Mm. Och sen är det ju så alltså att i början på 70-talet när Honecker tar över, han försöker ju ändå skapa dem, alltså han har en ambition att höja levnadsstandarden. Man tillåter jeans för första gången, billiga hyror, subventionerad kollektivtrafik, billig mat. Många i väst åker ju över till Östberlin för att handla mat, för att handla öl, för att handla böcker, för att klippa sig. Det är ju jättebilligt. Men problemet då med de här östtyska reformerna, det är ju att det här är ju jättebra ett tag för medborgarna. Men det här kostar ju pengar. Världens rikaste stat kanske hade haft råd med det här. Men Östtyskland har det inte. Så det här är ju någonting man får betala sen inte minst under 80-talet.
Mm.
Och just den här...
Man skuldsätter sig väldigt.
Ja, den här underfinansierade budgeten bidrar ju till Östtysklands stora problem och på sikt också till Östtysklands kollaps.
Samtidigt får man väl ändå säga att Östtyskland kanske var det kommunistland som fungerade bäst i östblocket.
Ja, det var det nog rent ekonomiskt.
Och definitivt ett av de rikaste.
Ja.
Ja. Det finns lite så här udda historier som framträder lite i periferin här i kalla kriget. Jag såg en fantastisk dokumentär för några månader sedan på SVT faktiskt som handlade om Dean Reed.
Mm.
Jag vet inte om ni har hört talas om honom. Han kallades för den röde Elvis. Det här var alltså en amerikansk smörsångare
Och skådespelare.
Och skådespelare. Lite i B-stadium ska man säga, B-skådis. Oh, ungefär som Ronald Reagan var också faktiskt ungefär. B-skådis. Ja. Som, ja, men han har ju en väldigt len sångröst.
Han är ganska lik Elvis.
Ja, faktiskt. Vi ska inte ta ifrån hans lena sångröst. Han blir radikaliserad. Han reser i Latinamerika. Blir, när han ser orättvisorna i Latinamerika så blir han radikaliserad och blir kommunist. Ja. Och väljer att bosätta sig i Östberlin. Ja. Är inte det lite...
Det är visst. Ja. Alltså han har ju sett militärjuntan och han menar också på att USA är skuld till detta. Det här gör ju honom till kommunist.
Ja.
Han turnerar i Sovjetunionen. Han gör över 200 spelningar tror jag. Och sen slår han sig ner i DDR. Men han trivs ju inte riktigt bra i DDR. Nej. Det var inte riktigt vad han tänkt sig. Så han funderar ju lite grann på att... Ah, kanske inte skulle ha stuckit ändå. Jag kanske skulle försöka liksom jobba lite grann på en comeback i USA. Det här är på 80-talet då. Men det här går inte. Utan istället så verkar det, som, det verkar ju som att han kommer på kant med den östtyska regimen som ändå har utnyttjat honom.
Han blir väl någon slags blir han inte alkoholist?
Och han dör ju också. Och det här är väl inte riktigt helt klart alltså vad dödsorsaken var. Han hittas drunknad med ganska stora mängder sömnmedel i blodet. Antingen är det självmord. Mm. Eller så har den östtyska säkerhetstjänsten ett finger med i spelet.
Hans dotter som fortfarande lever, hans amerikanska dotter som fortfarande lever är ju övertygad om att han blir mördad. Ja. Men det, de är väl inte tydliga i det här. Men jag menar, hela det kommunistiska systemet går ju in i stagnation. Ekonomin fungerar ju inte. Vi hoppar ju över massa steg. Ja. Stalins död och vissa perioder av reformer. Men när vi är framme där på 80-talet så får man väl ändå säga att det här är ganska dystra länder med icke-fungerande ekonomier. Hur jackar det här in i... Berlinmuren faller ju.
Ja.
Alltså, väldigt oväntat. Slumpartat och oväntat på ett sätt som man... Alltså hade man skrivit en roman eller en film om det här så hade jag ingen tyckt att det här håller ihop den här historien. Men vad är det som händer när muren faller?
Men det som du säger, hade man sagt det slutet på filmen så hade man sagt gör om för det här är inte trovärdigt. Det som händer är då att Gorbachev har tagit makt i Sovjetunionen, genomfört reformer, reformerna sprids till östblocket. DDR vägrar reformera. Problem, men samtidigt har ju gränserna mellan östländerna börjat öppnas upp och även mellan till exempel Ungern och Österrike. Så det blir ju möjligt för östtyska medborgare att ta sig ut ur landet, till exempel via Ungern in i Österrike. Många åker till Tjeckoslovakien, söker asyl på den västtyska ambassaden och sen vidare därifrån. Och det skapar en fullständigt ohållbar situation för att det är förbjudet för östtyskar att lämna landet. Så regeringen inser, Honecker avgår. Krens tar över, han säger vi måste fixa det här med nya utreselagar. Vi ska tillåta permanent emigration från DDR. Okej, okay? Så man skriver samman ett dokument om detta, lämnar över det här till den sovjetiska...
Ja, när du säger permanent, man tillåter inte,
tillfälliga utresor.
Man får inte åka över och handla och åka tillbaka, utan det är bara de som ska emigrera.
Permanent emigrera. Ja. Och det här förslaget skickar man till den sovjetiska ambassaden som ska behandla detta. Och det här är början på november 89. Problemet är att de får inget svar från Moskva, för i Moskva firar man revolutionsdagen.
Ja, självklart.
Krens tillsätter en arbetsgrupp som reds av chefen för den tyska passpolisen som heter Gerhard Lauter. Som samlar fyra män kring sig förmiddagen den 9 november. Läser igenom det här förslaget. De har fått order om att bara piffa till det här lite grann. Och Lauter säger, jag vet inte vad ni tycker, men det här är ju fullständigt vansinnigt. Om vi vill hindra en massflykt från DDR, då ska vi väl inte tillåta permanent emigration men förbjuda tillfälliga resor. Jag föreslår att vi gör så här. Vi behåller alla rubrikerna och så skriver vi om innehållet. Och det gör man. Så man
den här... Det är den högsta politiska ledningen vi pratar om.
Ja, och det här dokumentet budas sen över till politbyrån, alltså det högsta beslutande organet i DDR. Och då står det så här. Vi ska tillåta permanent emigration och tillfälliga resor utan att man behöver uppge anledning. Och det här ska gälla från hela DDR, inklusive Berlin. Och det ska börja gälla nu. Det skickar man över.
Och Krens, har man tänkt ut konsekvenserna? Där?
Nej, han skickar ju iväg det här. Så går han hem och känner att det känns inte riktigt bra i magen. Känns det inte riktigt. Men Krens läser upp det här. Det är under en kaffepaus. Är det. Och ingen, alltså folk röker och dricker kaffe. Ingen reagerar. Så har Sovjet godkänt det här. Och det som har hänt då, det har kommit svar från ambassaden om det första dokumentet. Ja, säger Krens, har de gjort. Ja, men då så. Sen tar man upp det här för centralkommittén. Och då säger centralkommittén, har politbyrån godkänt det här? För det är ändå de som bestämmer. Ja, för det har de ju precis gjort på den här kaffepausen. Ja, men då så. Och sen kommer talesmannen som heter Günther Schabowski. Han har inte ens varit med, men han ska hålla presskonferensen. Och han sätter sig där och så läser han upp och sida ner. Det är ohyggligt tråkigt. Och berättar vad man har sagt under dagen. Och så kommer han till punkten utreselagar. Och då börjar journalisterna, liksom, nu blir det spännande. Och så läser han, vi har beslutat idag att tillåta permanent emigration och tillfälliga resor utan uppgivande av särskilt tillstånd, inklusive över gränsövergångarna i Berlin. Och folk bara, vad sa han? Och en italiensk journalist frågar honom, när ska det börja gälla? Och han har ju ingen aning, så han bläddrar lite och så säger han, kurzfristig, säger han, alltså inom kort. Och då frågar hon igen, vad menar du kurzfristig? Och så säger han, absolut, från och med nu. Och det här är en presskonferens och det här går precis rakt ut. Västtysklands ledare i Polen, han blir chockad. Och chockad blir också han som är chef vid en av gränsövergångarna som har vaktat sin gräns troget varje dag sedan 60-talet. Vad fasen var det han sa? Men det här sätter ju igång en kedja som man sen inte kan stoppa. Och det är ju det som blir...
Ja, vi får skynda på där lite för att hinna med. Men hur den är, efter mycket om och men så öppnar man och muren faller och... Sen är det ju bara, hur många månader är innan Östtyskland försvinner?
Ja, Östtyskland förenas ju med Västtyskland redan i oktober 1990. Och det är ju inte riktigt det som är planen. För från början tänker man sig nog ett bibehållet Östtyskland med någon slags reformerad socialism. Men ekonomin är så dålig att det finns inga val. Alltså, man säger ungefär så här, antingen så kommer D-marken till oss eller också sticker vi till D-marken. Så det här var liksom ett sätt att lösa det här på.
Mm, det gick fort. Som sista fråga här som du får hålla relativt kort. Vad händer med alla spioner när muren faller, Östtyskland och Västtyskland blir ett land?
Ja, många sugs ju bara upp i den gamla, alltså i en ny verksamhet egentligen. Väldigt få döms till straff för dödsskjutningarna vid muren.
Är det några som döms?
Ja, det är det, men det är inga hårda straff. Det mest spektakulära är väl han som var spionchef för DDR som hette Markus Wolf, mannen utan ansikte, Europas hemligaste man. Han börjar skriva kokböcker. Jag har sett ett signeringsbild på honom när han sitter och håller upp sin nya bok som heter Det goda ryska köket. Så han signerade i Berlin och han varit mycket öppen med vad han har gjort under sin karriär. Så han gör ju en kändis, får ett kändisskap på sin gamla spionchefs roll faktiskt. Han var chef för utlandsspionaget då, Markus Wolf.
Ja. Du, Olle Larsson, stort tack för att du var med idag.
Mycket.
Och om ni känner att ni vill höra mer Olle Larsson så finns han varje vecka i en oväntad historia som finns där poddar finns. Och vill ni höra mig så finns jag på Historia Nu. Jättekul att ni var här. Tack ska ni ha. Och sen ska vi bara säga det att jag måste säga, nu är jag ju kompis med Olle och så, men jag hade kunnat sagt det här även inte. Det här är en väldigt bra bok om man vill ha en... Alltså, om man får liksom kalla kriget väldigt koncentrerat och Berlinmuren, men även en bild i hur det funkade i Östtyskland och Västtyskland, Stasi. Finns en ljudbok också. Tack ska ni ha.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.